En podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om en väldigt viktig och central fråga kopplat till ett jämställt arbetsliv och en jämställd ekonomi och hälsa. Jämställdhet överhuvudtaget kan man säga. Och vi ska prata alltså om karensavdraget och hur det kan kopplas till mensrelaterade sjukdomar och besvär och hur särskilt kvinnor i arbetaryrken drabbas av det här orättvisa avdraget. Och idag har jag två gäster med mig och det är Louise Olsson och Sara Skoglund. Och jag tänker att ni får börja med att kort presentera er själva. Louise?
Precis. Louise Olsson heter jag och är då första vice ordförande för LO. En organisation som samlar 13 förbund, fackföreningar som organiserar arbetare i Sverige.
Just det. Sara?
Ja, Sara Skoglund heter jag och jag är processoperatör inom industrin, läkemedelsindustrin. Förtroendevald inom IF Metall. Ja,
just det. Ja, men coolt. Och som i varje avsnitt så tänker jag att vi ska börja lite grann kring det här med vad jämställdhet är för någonting. Och jag tänker att jag börjar med dig igen, Louise. Vad betyder jämställdhet för dig och vilket perspektiv tycker du är särskilt viktigt att ha med sig när man pratar om jämställdhet?
Nej, men jag tycker att det är viktigt att titta på det här perspektivet om ett jämlikt arbetsliv. Alltså allting från villkor på arbetsplatsen, ofrivillig deltid, utrustning kan vara i form av arbetsskor eller så vidare. Så att helt enkelt att kunna arbeta på lika villkor mellan könen.
Vad säger du, Sara? Vad tycker du är särskilt viktigt när det kommer till jämställdhet?
Särskilt viktigt? Ja, men jag tror att vi kvinnor, vi har ju utmaningar utifrån jämställdhetsperspektivet och jag som vit kvinna har vissa utmaningar medan en utrikesfödd kvinna har mycket större utmaningar. Så jag tycker det är jätteviktigt att ta med alla perspektiven i det. Mm. Så man inte glömmer bort de som har det allra värst.
Det är ofta det som kommer upp skulle jag säga när den här frågan när vi pratar om den här frågan med samtliga gäster hittills, att det just är det här, alltså det är intersektionalitet kan man kalla det för, det här med att det liksom är att man har olika både erfarenheter men också att man har kanske olika grader av utsatthet eller grader av man i vissa rum kan man vara mer utsatt än i andra och du nämnde just de med utländsk bakgrund, men jag tänker att då så här, med funktionsnedsättning eller sexualitet eller könsidentitet och så där, så det är verkligen viktigt att ha med dem.
Många perspektiv på samma fråga.
Exakt. Och det är också varför det här inte är så himla enkelt. Nej. Skulle man kunna säga. Men vi ska faktiskt prata om det här med då mens och karens, det rimmar. Det var väldigt fiffigt när vi kom på det, eller vis.
Ja, just det.
Och vi har ju börjat prata mer om, ska man säga, hur kvinnans kropp, olika typer av, ska man säga, mensrelaterade besvär, hur klimakteriet, alltså mycket kopplat till både hormoner, liksom hormonella frågor men också just det kroppsliga. Det har ju börjat komma mer på tapeten i liksom samhällsdebatten. Också kopplat till både kanske sjukdom och sjukfrånvaro men också då arbetsliv. Och därför vill vi lyfta det här idag. Och Sara, du har ju gått ut och berättat hur du har lidit av endometrios och hur det har påverkat dig i arbetsliv. Kan inte du bara berätta det? Först kanske lite kort om vad det är för någonting, tänker jag. Ja. För det tror inte jag alla vet. Hur har det påverkat dig och ditt arbetsliv?
Ja, endometrios, jag trodde ju först att det var så här. Alla kvinnor hade det. Började prata med familj, mamma och syster och så. Och förstod att man ska inte ha så här ont. Och det ska inte vara så att man inte kommer upp ur sängen. Det ska inte vara så att man behöver liksom hålla i stolen för att det kommer såna fruktansvärd smärta som, ja, nej, det är usch. Men endometrios, det är ju då celler från livmodern som kan då transportera sig till ja, men runt i kroppen till buken, och det kan gå till tarmen, och då, ja, men det gör att man får otroligt ont. Alla som har endometrios får ju inte jätteont på det sättet varje gång, och det kan vara olika för olika personer. Men det är ju så att det är så många kvinnor som inte blir lyssnade på. När jag gick till gynekolog första gången, då var det ju preventivmedel. Mm. Ja, men varsågod, gå hem med preventivmedel. Mm. Min kropp funkar inte med hormoner, så jag sa ju nej. De försökte övertala mig, jag fortsatte stå på mig och blev hemskickad med i princip Ipren. Tack så mycket. Så det är ju så. Och sen när man börjar prata om det här, och också efter artikeln som kom ut, det är ju otroligt många, både kvinnor men kanske mest överraskande män som kommer fram och tackar mig. För att de har ju kvinnor i sitt liv som också har de här problemen.
Mm. Du gick ut och berättade i en tidning om det här, och du blev intervjuad kring det här.
Ja.
Ja, men precis.
Och anledningen till att, för jag tillhör ju då IF Metall, och jag skrev ju då en motion om kvinnovård, och då bland annat så har man gjort ett arbete då kring endometrios, men också klimakteriebesvär, för det är något som påverkar våra arbetsplatser och våra medlemmar.
Mm. Men hur var det här, liksom, varför blev det här en arbetsrelaterad fråga för dig?
Därför att, nej, men dels så kan man ju inte vara hemma en gång i månaden. Det går ju inte att vara sjuk. Alltså, jag var ensamstående med två barn. Hade då en industrilöninkomst, ganska låg, och försörjde att få barn. Det gick inte.
Mm.
Så det var ju bara att gå till jobbet och bita ihop i princip. Vissa, när man då har endometrios, alltså man blöder ju ganska mycket också. Mm. Så det har ju blödat igenom arbetskläder, och otroligt pinsamt där och då.
Mm.
Men också, ja, sitter liksom, vi har ju linor, sitta och syna liksom, och så kommer, får man så där otroligt ont. Jag hade ju turen att sitta vid en lina där man kunde trycka på en pausknapp. Men för de som inte har den möjligheten, vad gör de?
Mm. Mm.
Ja.
Mm. Ja, men fruktansvärt verkligen. Louise, du har ju en bakgrund som elektriker. Mm. Och du har ju varit också aktiv i Elektrikerförbundet innan du kom in på LO.
Mm.
Hur har du märkt av i ditt arbetsliv hur frågan om just då arbetsmiljö och mensrelaterade besvär, alltså hur ser du att det här har liksom påverkat jämställdheten?
Mm. Ja, men den mansdominerade branschen som jag kommer ifrån, där har man ju ofta uttryckt och över ganska lång tid att man vill se flera kvinnor, man vill ha flera kvinnor som jobbar som elektriker. Man pratar väldigt mycket om hur man ska rekrytera de här och hur man ska få dem att söka utbildningen och sådär, så att de ska komma in här. Men vad jag alltid försökt lyfta i det här är att man måste skapa rätt förutsättningar för att kvinnor ska trivas och stanna i branschen. För det har varit ett av de stora problemen är att de blir inte kvar. Och det är ju en av de här anledningarna att man inte har rätt förutsättningar. Mm. Alltså när det blir en utmaning att gå på toa och byta mensskydd på sin arbetsplats, då känner man sig inte speciellt välkommen. Mm. Och ofta kunde det ju vara så, eftersom att byggarbetsplatser är tillfälliga arbetsplatser. Det är inte alla byggen som är jättestora och det finns liksom jättebarack komplex som har liksom massa olika toaletter och omklädningsrum och sådär, utan ibland är det små arbetsplatser och man kanske måste byta om i någon källare eller sådär. Och det kanske inte finns toaletter
med ens möjlighet att tvätta sig inne på toaletten. Utan det finns liksom ett handfat eller en tvättränna utanför själva toaletten. Och då kan man ju förstå att det blir lite problematiskt då om man ska behöva gå ut från själva toaletten för att tvätta sig då bland, ja, där det kan finnas andra män helt enkelt. Så man kände sig kanske inte alltid som att man var så välkommen. Sen har ju jag tyckt om också att provocera lite ut, just utifrån att säga, jag tycker att man ska tänka på de här frågorna. Så att jag har ju ofta gått in då på platskontor och liksom sagt sådär att ja, men vart ska jag gå på toa då? Och då märker man hur män börjar skämmas, hur de liksom blir väldigt sådär. Då blev det mycket intressant på datan och så försvinner de in på något kontor och lite sådär, det blir lite awkward stämning. Så att och så här ser det ju ut i många av branscherna som LO-förbunden organiserar. Mm. Alltså tillfälliga arbetsplatser. Det kan vara arbetsplatser där man är ute på, liksom, ut och kör på vägarna. Mm. Man kan köra buss, man kan köra lastbil och, liksom, och så inträffar det här liksom, och man behöver uppsöka akut liksom, en toalett och kunna... och då, ja, eller när man jobbar ensam i butik i någon galleria och måste liksom ringa efter en väktare och som vakta butiken medan man ska uppsöka en toalett för man är ensam. Och så det är ju många av våra yrken som är så. Att det kanske inte är ett kontor med liksom toaletter som är anpassade och sådär. Så, ja, det ser ut så för många.
Mm. 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 Men det är rätt intressant på ett sätt att liksom arbetslivet 2026 inte anpassat efter kvinnor. Mm. Framförallt inte arbetares arbetsplatser.
Mm.
Alltså, hur kan det vara så? Alltså, jag tänker också, möter man förståelse eller är man mest besvärlig när man kräver eller vill, liksom, skulle vilja ha någonstans att tvätta händerna eller gå liksom och...
Jag vet inte vad ni säger i IF Metall. Nu är ni antagligen en lite större arbetsplats där man är på samma ställe i mångt och mycket. Men som jag upplevt det när man har varit på de här tillfälliga arbetsplatserna då, när man under en bygge, alltså när det inte är en arbetsplats än så att säga, utan det är det man håller på att skapa, så har det ju varit det att det är frågan om kostnader. Mm. Alltså, ska man ha en till toalett? Vad kostar det att hyra dit en till toalett? Så det är ju... Man kanske är lite omständig då.
Mm.
Mm. Nej, men jag tror att det är ju mycket större utmaningar inom byggnads och elektrikerna och handels också när man ensamarbetar. Industrin har ju bättre förutsättningar.
Mm.
Trots det så har vi inte alltid omklädningsrum för båda könen. Mm. Det kan vara att... Ja, men om man jobbar i en grupp, eftersom vi är mansdominerade, 80% män i vårt förbund, att få förståelsen då på en arbetsplats, kommer in som ensam kvinna. Nej, det är inte så jäkla lätt.
Mm.
Sen är det olika utmaningar, men det är, ja.
Mm.
Och det är så sjukt.
Mm.
Mm.
Mm. 2026.
Mm. Men jag tänker att då är det ju alltså en enklare lösning för arbetsgivarna att bara anställa män.
Mm.
Eller? Alltså jag menar, det här är ju... Okej, lönen behöver bli lite högre för den här mannen. Men du behöver slippa i alla fall liksom skaffa en till toalett eller ett omklädningsrum. Eller liksom handskas med det här.
Ja.
Jag menar, det blir ju en rent krass.
Ändå liksom. Så har ju många företag såna här jämställdhetspolicies och vill leva upp till någon typ av... jämställd arbetsplats med där kvinnor och män jobbar tillsammans för att man vet att det skapar ett bättre klimat.
Mm.
Men de liksom sanitära förutsättningarna och hygienfaktorerna, de glöms av lite.
Ja, och just att man utgår ju... Mannen är ju alltid norm. Mm. Och även kring arbetsmiljöfrågor så är det så fortfarande att det inte är självklart att man skapar rätt förutsättningar för kvinnor på arbetsmarknaden.
Nej.
Och speciellt i arbetaryrken.
Mm. Men då tänker jag också att det är ju enklare för alla, förutom för kvinnorna då, att kvinnorna ska fortsätta lida det tysta. Och ja, men lite så som du berättade då, att man bet ihop. Alltså, det är ju liksom, så kostnaden hamnar på kvinnan.
Ja.
Så, ja.
Mm.
Ja,
absolut.
Ja, så är det.
Ja, men det är ju jätteenkel lösning.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja, Alltså det som vi ska prata om idag också, förutom just det här kring själva liksom mensrelaterade besvären, det är ju en opinionsundersökning som ni på LO har genomfört. Mm. Som just har tittat på då arbetare och bland annat då haft med en fråga kring hur ska bara säga rätt här. Har du någon gång under det senaste året varit hemma från ditt arbete på grund av mensbesvär? Mm. Och den undersökningen som ju då var nyligen, så det var här under våren.
Helt färsk.
Helt färsk, precis. Och går in i den här frågan om karensavdraget då, för att någonstans blir det ju lite som du berättade här, Sara, att behöver man vara hemma varje månad? Mm. Jag menar, ja. Och det är ju en kostnad i och med att karensavdraget ser ut som det är. Mm. Och att då visar ju den här att av totala liksom, gruppen kvinnor, så var det 1 av 6 som svarade att de har varit hemma minst en gång senaste året. Och tittar vi på de yngsta gruppen, så var det då, om man tar bort dem som svarar att de inte har mens eller inte vet, så är det då ungefär 4 av 10 som svarar att de har varit hemma en gång.
Mm. Det är precis, och det är gruppen där 18 till 29 år.
Exakt, den yngsta. Och sen har vi då den liksom mellangruppen, medelålders, då är det då 2 av 10 som svarar att de har varit hemma. Vad är era reaktioner kring den här, de här siffrorna? Och vad tänker ni? Blir ni förvånade? Eller liksom, vad säger det här om liksom jämställdhet, jämlikhet på svensk arbetsmarknad 2026? Får du börja?
Nej, men jag blir inte ett dugg förvånad. Alltså, jag tycker att det är helt och hållet rimligt. Det är, som sagt, börjar man prata med kvinnliga kamrater och sådär, så får man ju de här berättelserna. Och det är många som har väldigt jobbigt en gång i månaden, så att jag tycker inte att det är chockerande på något vis. Och vi vet ju också att kvinnor har mera korttidsfrånvaro. Men däremot så är det väl det här, snarare det som man blir bekymrad över, det är ju det här stigmat som råder kring de här mensrelaterade sjukskrivningarna. Att det är ingen som pratar om det, lyfter det saknas i debatten helt och hållet. Så det är väl mer det, men det är därför det är viktigt också att konstatera det här, och bra att det lyfts på olika sätt nu.
Vad säger du, Sara?
Ja, nej, jag är inte överraskad alls. Det jag tänker, det är orättvisan. Mm. Att kvinnor, för att vi är menstruerande, förlorar så pass mycket ekonomiskt på det. Mm. Jag blir lite arg. Ja, men så är det. Ja. För det är så orättvist.
Ja. Nej, men, och jag bara vill stämma in där. Att jag tycker att det är så intressant att så här, ja, men det här är ju verkligen, det är ett strukturellt problem. Mm. Alltså, man kan inte säga något annat. Det här är inte att en person råkar stuka foten och är hemma på grund av det. Eller att man ens får en förkylning som liksom drabbar alla. Utan här är för att man är kvinna, för att man är en viss ålder, och så finns det då, ja, men delvis lite så här genetiska faktorer, och sen finns det liksom, ja, men annat. Men ja, det finns liksom, det är väldigt lite ens eget fel att man menstruerar liksom. Mm. Och ändå blir det verkligen en sån direkt, både tänker jag stigmat, eller hur? Att det liksom är, att man inte heller kan vara så här, jag vet inte, det är liksom, man ska vara lite liksom hemlig med det, och att det då ska drabba ekonomiskt.
Ja. En straffavgift.
Verkligen en straffavgift. Mm. Att det, ja, och det är så också då, apropå att det här, för nu tittade ni ju bara på arbetare i det här.
Ja, precis. Det här är arbetarkvinnor då som har svarat.
Och vi vet inte exakt hur det ser ut för tjänstemannakvinnor. Men skulle ni, vad tror du, Louise? Alltså, hur skulle liksom, kan man gissning vara att...
Nej, men jag tror absolut att det är flera kvinnor där också som sjukskriver sig, stannar hemma för att man har svåra menssmärtor eller sådär. Men där är ju inte bekymret lika stort antagligen med det här hygienfaktorerna. Att ändå ha kanske en schysst toalett, kanske ha tillgång till vilrum och de här bitarna som man kanske inte har då om man är ute och kör buss på dagen och är, liksom, transporterar människor under arbetstid. För då är det ju väldigt svårt att bara gå och lägga sig i ett rum helt plötsligt. Ska man parkera bussen och slänga av alla människor och gå och lägga sig längst bak, det tar ju emot såklart.
Mm.
Så att, men säkert att det förekommer också.
Mm. Mm.
Sen har väl de också, kanske inte alla, men en större del möjlighet att jobba hemifrån. Ja. Mm. som också gör att de kanske inte förlorar lika mycket ekonomiskt på det som arbetarkvinnor.
Precis. Mm. Mm. Precis.
Nej, men sannolikt är det ju så. Precis. Och jag tänker också att att det också är en annan sak. Alltså om man sitter vid ett skrivbord och skriver som tjänsteman eller tjänsteman kvinna. Mm. Det är klart att det krävs fokus och allt sånt. Men jag tänker just om man kör bil eller tar hand om barn på förskola eller sköta äldre eller, eller vara elektriker eller jobba på en fabrik. Alltså det är ju också en fysisk, alltså arbetet är också fysiskt. Så att det också blir, alltså på det sättet kan, om du kan ju faktiskt ha ont. Du kan ju liksom, ja, att det är just det också. Mm. Och man kanske mår illa eller vad vet jag. Det är liksom en massa saker som kan göra det svårare helt enkelt att utföra ditt jobb.
Absolut.
Och någonstans också det här med att med tjänstemän, alltså i alla fall jag tänkte på det, att det liksom, tjänstemän förväntas ju inte producera varje minut när du jobbar.
Mm.
Det är ju någonstans en väldigt tydlig så här, skillnad i ett arbetaryrke där du ju faktiskt gör det.
Ja.
Mm. Och där tänker jag också, beroende på hur du mår, såklart att det också påverkar.
Mm. Mm.
Kan du sätta dig och fundera en liten stund för att du behöver det i ditt jobb? Eller?
Ja, ja.
Mm. Kan du också, jag vet inte, vila dig lite?
Ja, och jag tänker på alla kvinnor inom vård och omsorg som tar hand om människor och förmodligen har väldigt ont, kanske blöder otroligt mycket. Ja, jag vet inte hur de hanterar. Jag jobbar i en fabrik. Ja, det är liksom, det är ingen som dör om jag behöver pausa. Men alltså kvinnor inom vården.
Ja, och minutstyrning. Ja. Och det är, ja, som sagt, det är många av yrkena som har amen, där man ska producera per minut, så att säga. Att det är otroligt intensivt under arbetspassen. Det är det säkert för väldigt många inom akademikeryrkena också. Så att, men ja, det kan vara en väldigt stor skillnad på hur en arbetsplats ser ut och vad man har för möjligheter att typ gå undan eller kunna jobba hemifrån.
Ja, men precis. Men om man ska sitta upp på just det här med karensavdraget, för att det är ju faktiskt en av era frågor inför valet på LO. Och IF Metall stämmer ju in i det såklart.
Ja, det gör vi.
Ja. Men kan man säga någonting om det, alltså utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Så, ja. Är det, nu är det en väldigt ledande fråga, känner jag. Men är det viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv?
Ja, men det är klart att det är. Alltså, nu har vi pratat det här om det fackliga i, såklart, med arbetsmiljö. Och där kan ju vi som fackliga parter såklart förhandla om arbetsmiljön och se till att den är schysst och att man tillgodoser de behoven som finns. Men det är ju, vi behöver ju politik också som inte fortsätter helt enkelt straffa på det här sättet. Utan vi behöver en politik som vurmar jämställdhet. Och det skulle ju vara ett steg i rätt riktning helt enkelt. Det visar ju den här undersökningen på.
Vad säger du så här?
Ja, men det är, alltså vi måste ju få igenom det. Vi ska inte få det sämre ekonomiskt för att vi är kvinnor.
Nej.
Och det, ja, nej, men alltså, och jag, någonstans så tycker jag att det handlar ju inte bara om mens här, det handlar om klimakterie, det handlar om förlossningsskador. Alltså det är så mycket mer.
Graviditet, alltså, men verkligen.
Ja. Så det är mer än bara mens.
Verkligen, ja. Men jag tänker, om du ser tillbaka på din resa, hade det, om det hade varit så att karensavdraget inte fanns, alltså på vilket sätt hade det varit annorlunda för dig?
Nej, men då hade ju jag haft friheten någonstans att kunna välja. Inte, ja, men om det hade varit ekonomiska möjligheter för mig att stanna hemma när jag mådde så, ja, vissa dagar var ju fruktansvärda. Då hade jag haft den möjligheten.
Ja.
Det hade jag inte då, för ekonomin tillät inte det.
Nej.
Ja.
Ja. Nej, men det är egentligen helt otroligt. Jag tänker att det är just där, kan det vara så? För alltså, hälften av, ja, men liksom alla har ju inte mens, så det är inte hälften av liksom landets befolkning, men en väldigt stor del av befolkningen förstår ju ändå trots allt det här. Men vad beror det här på? Alltså vad är det, oförståelse? Vad är liksom, är det, man tycker man att det är äckligt? Alltså nu tänker jag kanske mest på män då som tycker det. Alltså, eller vad är det liksom bara en... Ja, vad tänker ni? Vad säger du, Louise?
Jag vet inte. Det är, alltså, vi är tillbaka kring det här med stigma och liksom kvinnohälsan överhuvudtaget. Att inte den lyfts i debatten. Jag tycker det är så himla bra och viktigt när sådana här berättelser kommer ut också nu som Sara har delat med sig om, för att vi behöver ju fler röster som sätter ord på det här, som kan visa på vad det handlar om rent konkret. Mm. Så att det är ju jätteviktigt och ett väldigt bra verktyg för att liksom få lite kött och blod i de här frågorna. Kött och blod, det lät ju lite lustigt i sammanhanget, men ni förstår vad jag menar, att så här, vi behöver ju visa på vad de här orättvisorna är för någonting. Mm. Hur man ska straffas ekonomiskt för någonting som man inte rår över. Jag tycker ofta när politiken har pratat om karensavdraget som nödvändigt, så är det lite det här att man är orolig för att människor ska sjukskriva sig och stanna hemma för att man är lite lat, för att man tycker det är lite skönt att sitta hemma i soffan och pilla naveln. Men så är det ju verkligen inte. Och vi har ju gjort undersökningar om det också, där de flesta svarar att de inte stannar hemma när de är sjuka för att de vill inte belasta sina arbetskamrater. Så det säger ju faktiskt någonting om hur vi är som människor, att vi går ju hellre till jobbet för att vi vill inte att någon annan ska få mer arbetsuppgifter bara för att jag själv har varit hemma. Så att det är ju verkligen en skröna, men jag förstår att man använder den för att liksom pressa ner den här frågan om vad är rättvisa. Och det handlar ju alltid om vem ska bära kostnaden, vem ska få vara närande och tärande, och ja, kan man låta kvinnorna få stå för kostnaden, så är väl det. Ja.
Väldigt behändigt och bekvämt.
Ja, men verkligen. Men är det inte Spanien som har någon lagar kring det här? Eller hur? Eller några regler kring det, att man kan vara hemma utan en kostnad, när det just är mensrelaterat?
Precis. Jag tror att man kunde vara hemma med full lön om det var mensrelaterat. Jag har inte hört något mer om någon utvärdering av det och sådär, men jag vet att de införde det. Det var en nyhet för, kan det ha varit lite drygt 2 år eller någonting?
Ja, precis. Ja. Men för jag tänker att det är också väldigt, precis det du säger, Louise, om att, så här, att det finns den där liksom nidbilden av att det ska vara så att man är lat för att man är sjuk och hemma. Mm. Men jag menar, det går ju verkligen att man ska inte behöva gå till läkaren varje gång man har mensvärk. Det känns ju väldigt onödigt. Men det är ju inte så svårt att konstatera, alltså, att det rör sig om. Liksom. Mm. Och att sen vet jag att det har ju gjorts många undersökningar som har visat på dels att det är dyrare. Mm. Att folk dels går till jobbet när man inte borde. Liksom. Men också att det är inte de här korta sjukfrånvaron som är den dyra, att det är den långa sjukfrånvaron. Mm. Och att man kan se också att om människor liksom tvingas jobba fast man är sjuk, då leder det ju i många gånger till mera långvarig sjukdom. Så att det är också dåligt rent liksom samhällsekonomiskt. Så att egentligen nästan mer är ideologiskt än vad det är liksom faktabaserat att vara emot att ta bort gränsavdraget.
Mm. Ja, men verkligen. Verkligen.
Men jag tror många kanske inte är jätteinsatta vad karensavdraget är. Louise, du måste väl ändå ha en liten snabb förklaring till vad är det ni vill ta bort när ni säger att karensavdraget ska bort?
Ja, men precis. Och det kanske man skulle ha inlett med egentligen. Varför vi driver den här frågan överhuvudtaget. Men det är ju så att när du är hemma sjuk så har du en sjuklön på 80% av din lön. Det betyder ju att du har en självrisk vid sjukdom. Uppe på det så har man då också gjort den här nya konstruktionen då, som är karensavdraget. Förut hette det karensdag. Men då blir det också ett avdrag egentligen motsvarande en dagslön från din lön när du är hemma första dagen. Då. Och det handlar ju om 1200 kronor ungefär för en undersköterska. På en månad då, borta i ett bräde. Och sen så uppe på det då så kommer ju den här 80-procentiga sjuklönen då. Så det blir ju, beroende på hur många dagar du är hemma, så får du ju betydligt mycket mindre i plånboken. För den sjukperioden så att säga. Och då tycker vi att det här med att man får 80% av sin lön, det är straff nog vid sjukdom.
Vi behöver inte ha mer incitament eller mer straffavgifter på sjukdom.
Nej.
Och det så tog man ju bort det under pandemin, som alla kommer ihåg. Och det funkade väldigt bra. Alla var väldigt nöjda med att folk stannade hemma när man var sjuk, precis som man ska. Men sen så försvann pandemin, och så glömde man bort det där. Och så tycker man... Ja, så lyckas man väl lobba in den här nidbilden igen då, som du sa, att människor är så lata så de behöver minsann ha ett incitament till att sköta sig och gå till jobbet. Men det är också intressant att titta på att Sverige är det enda landet i Norden som har den här, det här karensavdraget. De andra har sjuklön från första dagen. Så att, jag vet inte vad det är som skulle vara så att med... Vi svenskar, att svenskar är så fruktansvärt lata så man måste ha en straffavgift för att få dem på till jobb. Ja, nej, men så det, ja, det är väldigt hål i huvudet egentligen. Så att, ja, nu ändå har vi ju drivit den här frågan så hårt, så jag tror att de flesta politiska partier förstår att det är dags att avskaffa karensavdraget nu.
Får jag bara slänga in en reflektionstanke här?
Ja.
Jag tänker... Ja, men kvinnor inom vårdyrken träffar ju, ja, men om man jobbar på förskola, träffar massor med barn. Och så inom vård och omsorg, man träffar många, ja, men man har ju lätt då för att bli smittad.
Ja.
Och de här kvinnorna har ju ofta också väldigt låga inkomster. Ja. Så på det så ska de också då... bestraffas med ett karensavdrag.
Ja.
För att de hjälper,
tar hand om sjuka
och tar hand om barn.
Nej, men det är så cyniskt. Och jag tänker också, ytterligare en aspekt på det är ju att det är, som du sa i början, att det är också mycket vanligt att man inte har fasta anställningar. Mm. Att man har kanske timvikariat eller liknande. Där är det också mycket besvärligare att vara sjuk. Alltså det, du kanske inte får förlängt om du har endometrios för att du råkar liksom behöva vara hemma mer. Det blir också, eller hur? Så det är liksom ytterligare fler liksom, som, och plus att du som sagt då verkligen förlorar mycket mer i lön på att vara hemma. Men jag tänker, om man liksom, ja, men funderar vidare på det, och men din situation, Sara, om du hade sluppit, alltså om du, vad hade det gjort med dig? Alltså hur hade du, hade det gjort någon skillnad i din vardag, i ditt liv, alltså ditt mående, om du verkligen inte hade behövt kanske också oroa dig för hur ska det bli nästa månad om jag får lika ont igen?
Jo, men det är väl klart att gå i, att ha tankarna hela tiden. Dels, man kan ju inte vara sjuk varje gång man har mens, men också den ekonomiska aspekten. Alltså om allt det, och att vården hade lyssnat och tagit sitt ansvar. Om alla de tre delarna hade funnits på plats, alltså det hade ju varit en otrolig trygghet, och det hade känts otroligt skönt att om man hade det på plats. Liksom. Mm. För det, ja, och att inte ens, ja, nu går jag in på vården, men att vården inte ens kan backa upp oss kvinnor som har problem, både klimakterie, graviditet och... menstruationsrelaterade besvär. Fruktansvärt.
Verkligen.
Ja. Nej, men precis. Och jag tänker att det känns som att det håller på att hända någonting i de här frågorna. Alltså från att det har varit, ja, men hade du haft något annat besvär som inte råkade ha att göra med livmoder, då hade det ju sett annorlunda ut.
Ja.
Men nu verkar det som att det ändå kanske håller på att hända någonting i det här. Alltså man pratar mycket mer om både klimakterium, endometrios, till och med liksom KD håller på att prata om att man måste förbättra kvinnovården och allt vad det är. Vad tror ni, varför kommer det här, varför börjar vi prata om det här nu? Har ni någon, alltså, vad är någon tanke?
Nej, alltså jag vet inte. Jag tycker inte att det pratar tillräckligt mycket om det dock.
Nej.
Så att jag vet inte vad det kommer sig av egentligen. Jag har ingen uppfattning faktiskt.
Nej, jag har inte hört att KD har... Jag hade blivit jätteöverraskad. För det är ju det parti som jag kanske minst anar det ifrån. Men jag hoppas väl någonstans att det är tack vare kvinnor som har gjort sin röst hörd.
Mm, ja.
Ja, mm. Eller jag, det måste ju vara därifrån. Det är ju inte någon man som sitter på en kammare och tänker att det här är frågor vi ska driva.
Någon har drivit opinion.
Ja. Mm,
ja.
Nej, men, och där är ju sådana berättelser som din så himla viktiga. Mm,
exakt,
alltså,
exakt.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Och jag tänker också, men mycket kring liksom eftervård, alltså efter förlossning, efter, alltså förlossningsskador, pratade man ju inte om för 10 år sedan. Det kanske man ändå pratar lite mer om att det finns, om jag vet här i Stockholm, Region Stockholm, men man liksom pratade om att man ska liksom bli bättre på det. Och så klimakteriet, alltså klimakteriemedicin. Och det kanske är för att det har varit sånt, alltså sånt kaos också, eller hur? För det har varit sån brist. Så att alltså just kvinnor har liksom skrikit. Att så här, men varför försvinner våra mediciner? Jag tänker också apropå då liksom att det blir lyssnat på att så här, ja, men det funkar med den här medicinen. Ah, nej, men nu finns den inte att få tag i någonstans. Mm. Liksom, väldigt konstig inställning till en patientgrupp.
Mm.
Alltså, det säger ju någonting om att den kanske inte är så jätteprioriterad.
Nej.
Så det kanske är den där efterfrågan, alltså, vilket ju är väldigt bra. Alltså, att vi någonstans också kräver att så här, varför ska inte vi bli tagna på allvar?
Ja.
Ja. Så.
Det är ju, ja. Nej, men och det har vi ju sett i historien. Alltså, vi får ju ingen gratis.
Nej.
Vi måste kämpa för det.
Så är det verkligen.
Och varför är det här en viktig facklig fråga?
Ja, men om vi ser det från fackligt perspektiv, det handlar ju om arbetsmiljö. Och känna sig trygg på sitt arbete. Jag tycker ju också att det borde vara självklart att alla arbetsplatser bistår med mensskydd. Det borde vara en självklarhet. Det är inte en självklarhet i dagsläget. Så det handlar ju om arbetsmiljö och känna en trygghet på jobbet.
Ja, det är väl en fråga som absolut skulle ha kommit upp om det var drabbade män. Att hur mycket man ska behöva betala för mensskydd. När man inte får ens välja det själv. Att man, ja, det är ju mycket pengar som försvinner på det.
Ja.
Den här filmen som du skickade mig igår, Louise. Nej, men den filmen som är det elektrikerna som har gjort. Som han, där män får testa att ha mensvärk.
Precis, med den här... de får el... Ja, precis. Såna här plattor som man sätter på buken då. Sen så kan man bestämma hur mycket de ska få, helt enkelt. Och ja, den är ju rolig, fast det är ju ändå... Ja, det är tragikomiskt såklart. För att de klarar ju några sekunder, någon minut max liksom. Och sen vet de inte hur de ska ta sig till liksom. Den är väldigt talande i alla fall.
Ja, men och de är väldigt, i alla fall det som jag kan minnas när jag såg den där, att de männen också blir väldigt så här ödmjuka inför.
Ja.
Eller hur? Att de så här, är det här ni går igenom?
Ja.
Det hade jag aldrig förstått.
Nej.
Är det det vi behöver sätta på alla män? Eller vad liksom?
Det kanske ska ingå i skolundervisningen. Nu ska ni få känna hur det kan kännas. Man ska inte plåga människor, men det är en insikt, absolut.
Ja. Nej, men det är ju intressant med perspektiv ibland, att det liksom just är någonting som, det här är någonting som drabbar kvinnor, punkt. Och då har det lite, ja, men blivit behandlat så, liksom. Och att det finns en, men även fast, ja, men närstående förstås ser, så kan de ju inte riktigt förstå. Och att, ja, alltså när du, om du är hemma, Sara, om du har liksom enorma smärtor, så är det ju fortfarande verkligen inte för att du är lat, liksom.
Nej.
Det är liksom,
Ja, och där måste jag ju också lägga till att om man inte vet vad som är fel på sin kropp, eller fel, det är, ja, men att vad som händer, så blir det också att man skäms. För det är ju ingen annan som känner så här. Vilket gör att man pratar inte om det heller.
Nej.
Så fler behöver ju prata om det. För att det blir som att jag är onormal nu. Alla andra kvinnor jag känner klarar jag av att gå till jobbet utan problem.
Ja, usch vad hemskt.
Ja, men samma sak när man är på en mansdominerad arbetsplats. Att det är ju väldigt få man kan berätta vad man upplever sådär. Att det är svårt att relatera när man inte har det själv. Liksom. Så det är kanske inte så att man vill ta upp det vid fikabordet. Att liksom,
ja, nu är det jobbigt liksom.
Ja, hur mår ni då? Jag har jäkligt ont i magen. Nej, men alltså, nej precis, det är ja. Inte så kanske läge liksom.
Nej, jag tror inte alla är bekväma med det. Nej. Och vill dela med sig av det på det sättet när till det motsatta könet.
Liksom. Ja, nej, men precis. Mm. Men jag tänker att det verkligen är alltså, en del av liksom, undervisning, alltså skolundervisning och liksom alltså att man behöver, ja, jag kan i alla fall inte minnas när jag gick i skolan att någon någonsin nämnde endometrios. Alltså, kanske mensvärk liksom, och att det är, så här, det är lite jobbigt, men det får man räkna med liksom. Så. Men att det inte var, det fanns ju liksom inte, och att ja, men alla fick ju klara sig själva. Det var ju inte något mer med det.
Ja.
Som man alltid har gjort i alla generationer liksom. Mm.
Ja. Ja. Jo, men när jag fick min diagnos, jag vet inte, säger man diagnos? Men, ja, och jag har ju en form av endometrios som heter adenomyos. Och då när gynekologen berättade det här för mig och jag ställde följdfrågor, jag fick inga svar. Mm-hmm. Och det här var då 6 år sedan. Mm-hmm. Så inte ens, de hade ju koll på läget då. Nu känns det som att, ja, folk har bättre koll. Men då, nej, jag fick inte svar på något.
Och sen är det ju också, det finns ju de som inte kan få barn eller har väldigt svårt att få barn när man har haft endometrios. Ja. Vilket är ju verkligen också viktigt att känna till tidigt om det är så att man faktiskt vill ha barn. Det är ju också sånt där som, och sen såklart att det finns ju där, det, liksom, det finns ju kvar i kroppen.
Ja,
så, ja nej usch. Vi ska prata lite mer framåtriktat och lite grann så här, det är ju val snart och det här är ju verkligen en viktig fråga som kopplas till karensavdraget. Men förutom den här frågan då, om man nu ska prata jämställdhet och just kopplat till valet. Vad skulle ni önska att politikerna tog till sig kopplat till det här med kvinnor och kvinnors kroppar och hälsa då kanske framförallt? Vill du börja säga?
Ja. Nej, men jag brinner ju för vård för kvinnor, för jag tycker det är så eftersatt. Ett exempel, jag gick till en, det var ju bara några 2 månader sedan, för att jag tror då att jag är för klimakteriet. Mm. Jag har då i princip alla symptom. Kommer då till den här barnmorskan. Och så ska jag checka i då, skriva i, för då får man olika frågor. Så får hon den här lappen. Då säger hon så här, ja, nej, men du har ju i princip du har ju alla liksom checkboxar här. Men vi kan inte hjälpa dig. Nej, säger jag. nej, men alltså du måste vara 46 år gammal. Jag är 44. Nej, så då fick inte jag hjälp. Ja, och det är vården idag 2026 för kvinnor. Ja, nu bor jag i Uppsala, så nu outar jag Uppsala. Men bara en sån sak.
Det är helt otroligt. Helt otroligt. Ja. Alltså så här individanpassad vård eller någonting. Så måste man vara en viss ålder för att det ska gälla.
Ja.
Ja.
Nej, så politikerna behöver prioritera vård för kvinnor mer ekonomi till forskning. Mm. Det ska inte behöva ta 5-6 år för att bli utredd för om man har endometrios. Förlossningsskador. Vi behöver ha tillräckligt mycket bemanning vid en förlossning, men också efterkontroller. För att det är många kvinnor som efter en förlossning har det väldigt tufft och får inte rätt hjälp. Men det är många delar.
Ja, men där tänker jag också att det är så mycket som är också nästan som i män, så att det är så här, nej, men det gör ju ont. Och det är klart att man får lite skador efter en förlossning, och det är klart att man har lite besvär när man kommer i klimakteriet, att det är som det ska vara så naturligt, och att vi liksom inte ska klaga för att det är så det alltid varit och det är meningen att det ska vara så. Men att det inte heller ses som sjukvård. För då är det ju det är naturligt, vi är inte sjuka. Liksom. Och det här tänker jag, det är så otroligt så här, genomgripande syn på just kvinnohälsa. Som ju mest är så här då att bit ihop. Det är verkligen det. Det är det.
Fruktansvärt.
Vad säger du, Louise?
Ja, nej, men och jag är ju absolut, jag tänker lite samma perspektiv här, men alltså vård efter behov. Det ska liksom inte spela någon roll vart i landet man bor, vilka förutsättningar man har eller plånbok eller någonting, utan vården ska ju vara för alla Sveriges invånare och efter det behovet man har. Och därför tycker jag att det är viktigt att vi ser till att skjuta till tillräckligt med resurser till region och kommun. Så att det inte får den här geografiska indelningen också, att ja, men har du tur och bor i rätt kommun, ja, men då kommer du minsann få vård. Men ja, råkar du vara bosatt på den här postadressen, ja, då kan du förvänta dig att det kommer inte finnas liksom, utan då får du leta dig någon annanstans eller byta ihop. Så det är ju utifrån ett jämlikhetsperspektiv jätteviktigt. Vi är ett avlångt land. Vi är glesbygd, vi har storstad. Vi måste försöka se till att det finns tillräckligt med resurser inom vården i hela landet. Och sen att de som jobbar inom vården också får schyssta villkor.
Mm.
Alltså bra arbetsmiljö, bra löner. Det är det liksom.
Mm.
Absolut.
Mm.
Men man ska se också just på arbetsmarknaden. Vi pratar om att det här är en facklig fråga. Det är en facklig och politisk fråga. Karensavdraget och kopplat till mensrelaterade besvär. Men vilken typ av förbättringar på arbetsmarknaden behöver prioriteras för att skapa jämställdhet? Och kanske då framförallt för arbetarkvinnor?
Mm.
Du kan fortsätta, Louise.
Ja, men alltså för att man ska kunna ta del av arbetslivet så finns det ju vissa saker som man skulle kunna kika på som skulle kunna bli mycket bättre. Till exempel barnomsorg på obekväm arbetstid. För det är ju många kvinnor som jobbar deltid för att man inte har någon helt enkelt som kan hjälpa till att ta hand om barnen på den arbetstiden som man erbjuds annars. Så det är väl en jätteviktig fråga för att vi ska kunna bara ha lika hög sysselsättningsgrad som männen.
Mm.
För det vet vi ju att det är mer kvinnor som stannar hemma och tar hand om barnen. Och det förlorar man ju på i både direkt inkomst men också i längre fram i livet med pensioner och andra avsättningar.
Mm. Mm.
Mm. Vad säger du, Sara? Vad skulle man behöva göra för att arbetsmarknaden ska bli mer jämställd?
Ja, nej, men jag tror ju någonstans, nu blir det ju sådär, jag utgår ju från där jag är, men jag tror att det behövs på arbetsmarknaden i stort. Det behövs ju, om man tittar utifrån fackligt perspektiv, arbetsmiljö, så behöver cheferna utbildning.
Mm.
De behöver skapa sig en förståelse för vad det här faktiskt, hur det påverkar medarbetarna som jobbar där.
Mm.
För det kommer inte gå annars. Jag själv har en kvinnlig chef, jag har haft henne samma i 3 år. Och så när vi började jobba med det här arbetet kring mens och klimakterie och så inom IF Metall, så pratade jag med henne och jag bara, är det någon som har kommit till dig någon gång och tagit upp det här?
Mm.
Någon medarbetare som, jag har problem med, jag har endometrios och det skapar liksom att jag behöver vara hemma lite oftare. Kan vi hitta någon bra lösning här? Inte en enda.
Mm.
Och hon, det är ju också då en kvinna, det är ofta lättare att gå till en kvinna och prata.
Mm.
Men hon har ju varit chef kanske i 12 år. Inte en enda som har kommit och pratat med henne om det.
Mm.
Och det är också sådär, ja, det är säkert väldigt många som bara har bitit ihop.
Mm.
Men det påverkar ju arbetslivet. Och chefer måste börja ta mer ansvar kring arbetsmiljö.
Mm.
Nej, men där tänker jag också att just facket är så viktigt. Alltså, eller hur? Att man också kan få hjälp från facket. Så att man inte är så ensam då. Om det skulle vara så att man... Jag tänker också som du sa, Sara, att du kände som att det är något fel på mig. Och det är ju också en sån himla... Ja, men blir väldigt naturligt också. Man känner att det är bara jag. Men att där kan man ju verkligen också... När det blir en arbetsrelaterad fråga... Att det ändå kan vara en sån styrka att, ja, men som ni gör då, att ni jobbar med det här i facket. Att nej, men det är inte en isolerad fråga.
Nej.
Utan det här är en väldigt stor fråga. Liksom.
Ja.
Och att det är så viktigt för medlemmarna att känna att så här, de tar det här på allvar.
Ja.
Liksom. Och då blir tröskeln också mycket lägre att gå till.
Ja.
Även om det råkar vara en man som man går till. Men det måste ändå vara väldigt mycket lättare.
Ja, och vi har ju faktiskt skapat material för chefer också.
Wow.
Ja. Så de kan ha någonting att gå på, en checklista och så.
Mm.
Coolt.
Ja.
Det är jättebra. Verkligen
jättebra.
Mm.
Ja, men nu är det ju 3 månader kvar till valet. Ungefär. Och ja, det kan ju faktiskt hända en hel del. Nu har vi liksom den här veckan fick veta att, eller var det förra veckan, vi vet att det är SCB. Prognosen ser ut som att det blir regeringsskifte, men man vet aldrig, mycket kan hända. Men vad skulle ni önska att den här valrörelsen handlade om? Vi har ju ändå 3 månader kvar. Vill du börja säga?
Nej, men jag skulle ju då vilja att vi pratar mer jämställdhet, kvinnors förutsättningar på det arbetslivet, samhället, att kvinnor får mer makt också. Ja, men det är så mycket som jag skulle vilja, för jag tycker att det har varit så lite om jämställdhet. Så jag hoppas att sluttampen här, då kommer det handla om jämställdhet. Och jag, ja.
Vilken fråga är viktigast då, om man ska säga jämställdhet?
Jo, men nu kan det här låta märkligt. Men det är så mycket som är viktigt. Mm. Men kvinnors löner. Ekonomiska förutsättningar. För det är så mycket som påverkar där. Där handlar det om att möjligen kunna lämna en relation som man inte vill vara i. Det påverkar pensioner. Det påverkar så mycket i livet. Så att någonstans lyckas få upp de kvinnodominerade yrkena, lönerna där.
Och du ska alldeles snart svara. Jag ska börja en liten parentes. Mm. Alltså, vi på Jämställdhetsinstitutet gjorde en Novusundersökning där vi frågade väljarna om de tyckte jämställdhet var en viktig fråga. Vilket man tycker. 80% tycker det. och när vi frågade vilken fråga som var viktigast så svarade du, det var stor majoritet löner.
Ja.
Mm. Och jag tror att det verkligen är någonting. Och sen är det en himla bred fråga.
Ja.
Såklart. Och jag tänker att det går ju också in i liksom, svenska modellen. Hur ska liksom, det här är, nu pratar vi politik. Men väldigt mycket faktiskt att göra med arbetsvillkoren. Alltså, och arbetsmiljön. Alltså att kunna jobba, men också allt kring. Liksom, kan kvinnor jobba? Ja, men, kan pappor ta ansvar för barn också? Eller, ja, men ni vet. Alltså, det är väldigt mycket runt omkring som möjliggör att kvinnors löner kan gå upp också.
Mm.
Och tänker också att man värderar kvinnoyrken. Alltså, tillräckligt.
Ja!
alltså, vi tycker väl ändå att det är viktiga jobb man utför. Liksom, att man också kan...
Ja, verkligen.
Så. Ja. Vad säger du, Louise?
Ja, men verkligen. Nej, men absolut. Och som sagt, LO har ju 4 prioriterade områden som man driver i valrörelse. Och där är ju karensavdraget en av de prioriteringarna. Och en annan som också är väldigt kopplad till jämställdhet är ju pensionerna. Och som du var inne på också, Sara, men för det är ju uppskjuten lön. Det är ju det man ska ha sen när man har jobbat klart, helt enkelt. Och där slår det ju otroligt olika och väldigt orättvist mot många arbetarkvinnor som har jobbat deltid. Ofrivillig deltid är ju ett stort problem inom många av de här vård och omsorg och kvinnodominerade branscherna. Och många av dem som har fått jobba deltid i många år, de har ju en pension som nästan är i nivå med garantipensionen. Och då har det ju liksom, då har inte ett helt arbetsliv lönat sig när du går i pension, utan du blir fattigpensionär.
Mm.
Och det är ju helt absurt.
Mm.
Så kan vi ju liksom inte ha det. Så att den här pensionsfrågan tycker jag är, den hoppas jag att det ska få handla om de här sista månaderna. För att oavsett regeringsskifte eller vem som ska ha makten och vem tar vem, det är en ganska ointressant diskussion om hur man ska sitta i regeringsställning med vilka och sådär. Men vi behöver ju politiker som ser det här och tar det på allvar och är beredda att göra en förändring.
Mm. Ja.
Mm.
Ja, men alltså, och jag tycker, alltså just apropå liksom arbetarkvinnors pensioner, så är det ju, ja, men arbetarkvinnor är ju hälften av Sveriges kvinnor, det är en stor grupp.
Mm.
Den senaste liksom, som finns kartläggning kring liksom, ja, men hur mycket kvinnor får av mäns pensioner.
Mm.
Den är från 2016, så den är jättegammal, 10 år gammal. Och då hade kvinnor som grupp nästan alltså 70% av mäns pensioner.
Mm.
Och alltså sen dess, alltså med alla jobbskattadrag, med alla liksom försämringar på arbetsmarknaden, och framförallt hur arbetarkvinnor har hackat efter, det kommer vara...
Ja.
Alltså de generationerna av kvinnor som som inte har hunnit gå i pensionen men som kommer göra det. Och då, så det här med garantipension, det kommer en ännu större andel som inte kommer att ha mer än det. Mm. Och hur många kan lämna en relation då? Eller liksom, hur många kan bestämma över sina liv, göra det man vill när man blir... Plus att man också dessutom har höjt pensionsåldern. Så att det är också en... Mm. Ja, men det är verkligen... gud, det är en sån himla...
Ja, nej, men, och det är många saker som blir höga trösklar när man har så låg inkomst. Alltså, du kan ju inte ta ett lån hos banken för att du behöver liksom renovera köksluckorna, ramla ner. Liksom, du är inte beviljad någonting. Eller ens byta bostad är ju i princip omöjligt. Du kunde ju inte få tag på någon hyresrätt med så låg inkomst. Det är ingen hyresvärd som accepterar. Så att det sätter ju upp enorma trösklar för de kvinnorna också att, att kunna välja och styra över sina liv. Liksom. Mm. Så att, nej, det är ju fruktansvärt tragiskt. Alltså, människor som har varit med och bidragit, tagit hand om kanske barn, sjuka genom hela livet och sen då får alltså, fruktansvärt låg pension.
Mm.
Det är helt... Ja, det är inte värdigt Sverige liksom.
Nej. Verkligen. Nej, det, och jag hoppas verkligen att det är så här en tickande bomb som bara måste, alltså så här att vi måste förstå det snart.
Mm.
För någonstans känns det som att det hela tiden, så att alla tycker att pension är viktigt, nästan så bara hamnar det där längst ner ändå liksom. Men att det här är sån på, alltså det är sån konkret fråga också.
Mm.
Ja.
Men jag tror inte att den har varit så stor i opinionsundersökningar ändå, för att någonstans så har man ju lyckats hålla bort pensionen som en politisk fråga. Alltså i den överenskommelsen med det nya pensionssystemet då när man införde det, så sa man ju att det här är hållbart över tid. Så typ nu behöver vi inte, nu låser vi in det och så behöver vi inte röra i det något mer. Och så tillsätter vi en pensionsgrupp som kan bevaka det där och liksom bara låta det råda. Mm. Men nu visar det ju att systemet klarar inte av att leverera så som det var tänkt. Och då blir det istället för att skjuta till då mer resurser och mer inbetalningar och mer pengar i systemet, så är det liksom, ja men då får vi bara jobba längre då.
Mm, ja.
Så att, men nu har det ju ändå börjat bli en politisk fråga.
Mm.
Att, men det går att förändra, allting är ju politik. Mm. Allting går att förändra om man vill.
Ja.
Men måste vi ju få den där viljan, och då handlar det om att skapa lite tryck i systemet helt enkelt. Så att vi hoppas väl på det där som du säger Lina, med någon typ av explosion i det där.
Och det kanske också är så här, det här som vi sa nu, att, så här, att de här kvinnofrågorna, alltså att det är liksom det tryck underifrån.
Mm.
För någonstans tänker jag att de här äldre kvinnorna, är det några som ska bita ihop så är det väl dem. Alltså i denna, hur man har sett på det liksom. Ja. Men kommer det liksom fler som bara, nej men det här kan inte vi acceptera.
Mm.
Jag kommer inte ihåg hur stor andel är, men det är en enorm ökning av så här äldreförsörjningsstöd till just kvinnor.
Mm.
Och det är ju till de som inte kan försörja sig på sin pension.
Precis.
Så det är ju liksom, så ska det inte vara. Alltså, man har jobbat ett helt arbetsliv, men får ändå äldreförsörjningsstöd.
Mm.
Och ja, men så att man, ja, men det får man väl hoppas på. Men också fler. Alltså det får ju gärna vara fler som, eller hur? Mm. Det är kanske inte bara de som själva drabbas som ska behöva stå på barrikaderna.
Nej.
Men det är ju ändå så här, när människor blir förbannade, det kan man ju göra någonting med. Det är inte farligt att bli förbannad, liksom, men likgiltigheten som har varit, den är skadlig.
Ja, nej men precis. Mm. Och lite så, apropå det, en sista fråga här nu innan vi kommer avsluta det avsnittet, som jag också brukar ställa i varje avsnitt. Och det är ju också just kopplat till valet. Och men lite grann så där, vad kan vi skicka med till lyssnarna om man vill föra jämställdheten framåt i sitt eget liv? Har ni några tips? Du börjar, Louise.
Mm. Nej, men jag tänker så här, att engagera sig. Det går ju att engagera sig på väldigt många olika sätt. Beroende på vart man är i livet och hur mycket tid man har att lägga, så att säga. Men engagera sig, gå med i facket om man inte har gjort det redan. Kanske ta på sig ett fackligt uppdrag. Det är ju ett jättebra sätt att påverka samhället. Man kan engagera sig i olika organisationer som driver frågor som man brinner för. Och skriva på olika upprop och delta på manifestation. Alltså det finns så många sätt, men se till att göra någonting kreativt med den där ilskan över orättvisor. För det är ju det som skapar förändring.
Jättebra. Vad säger du, Sara?
Ja, du tog så mycket, Louise. Men Alltså kroka arm med kloka kvinnor och vi stöttar och hjälper varandra. Jag tror att alltså systerskapet är stort, fint och härligt. Och det är ju tillsammans som vi kan driva frågor framåt. Har man någon i sin närhet som man pratar om här? Nej men, ja, men det kanske finns någon organisation. Gå med i parti, Socialdemokraterna eller GIF Metall eller Vänsterpartiet. Nej men alltså... Skapa de här trygga rummen där man kan organisera sig och driva frågor tillsammans. För ensam, ja det är tufft och det är tungt. Men vi är många. Så är det.
Precis. Bli inte ett argt troll som bara sitter och skriver elaka kommentarer. Utan gå med någonstans och engagera dig och driv dina frågor. Det är så vi skapar förändring.
Ja, men precis. Och jag tänker båda ni är ju levande bevis på att man, alltså, att just göra någonting. Och jag tänker med det du har gjort, Sara, att du liksom har vågat berätta om din situation. Det tänker jag inte att alla skulle våga, kanske. Men jag tänker att det är så viktigt. Och att man också kan göra lite liksom det man kan, det lilla man kan.
Ja.
Och att man ofta faktiskt gör mer än man tror. Verkligen. Eller hur?
Ja, ja. Alla saker som man gör, det har ju en påverkan någonstans på någon. Så att både det lilla.
Ja, men precis.
Så himla viktigt.
Verkligen. Ja, men alltså stort tack för er medverkan idag, Sara Skoglund och Louise Olsson. Vi pratade om mens och karens. Och varför karensdraget är någonting som behöver tas bort. Och att det faktiskt verkligen straffar kvinnor. Och särskilt arbetarkvinnor särskilt mycket. Du som lyssnar får jättegärna ge ett betyg och du får jättegärna dela och sprida och så. Så kommer ett nytt avsnitt igen om 2 veckor. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.